Hur har du det i coronatider, Charles?
Ja. Nej, men alltså det, grejen är ju att det är ju bra med mig. Men man märker att den där stressfaktorn ligger i bakgrunden hela tiden. Så här. Mm. Varje gång det ringer och ska man orka se nyheten och grejerna pågår. Så att vi tar rast från det, tycker jag, i 45 minuter. Och unnar oss att lyssna på en podd med tre glada, snygga herrar. Ni får föreställa sig att det är snygga, för att vi är ju bara på ljud. Men tre skägg i studion, Charlie, Mattias och Magnus.
Ja, och vi får ju...
är planen för idag.
Ja, men precis så. Vi får ju så mycket frågor. Och många är ju väldigt allmänna frågor. Och vi, även om vi spelade in det här för några veckor sedan, så har vi velat gå in och vara aktuella kring corona och allt snack kring det. Så att vi flyttar tillbaka i tiden någon vecka här, bara för att liksom gå in och ta alla fina lyssnarfrågor som vi får in. Och vi uppmanar er att fortsätta skicka in. Vi kommer ju, som ni har märkt i podden, att lyfta in lyssnarfrågor, och vi försöker baka ihop dem till olika program. Och vi är så tacksamma för att Magnus ställer upp och kommer och hjälper till och svara på frågor. För han är ju grym, alltså, Magnus. Han är ju experternas expert när det kommer till just privatekonomi och ekonomifrågor. Han är ju sån härlig nördig i vad han än går in i. Liksom. Oavsett om det är, liksom, det är inte bara ekonomi. Han är ju liksom vinkännare av rang, och han är duktig på, ja, men han bygger ju hus. Han är en otroligt härlig figur. Så att,
han är en så kallad all-in-kille, som du hade sagt, Mattias.
Ja, men det är, så kan man säga, precis. Men du, stort tack också till våran sponsor.
Ja, vi har ju ett samarbete med Saveland. Gå in på saveland.se och titta på hur du kan tjäna pengar genom att spara pengar i lån och krediter. Så att saveland.se hittar ni informationen. Vi har varit uppe och hälsat på dem på kontoret och ställt några tuffa frågor. Vi ställer gärna fler tuffa frågor, så kommer ni på saker ni skulle vilja passa på att fråga dem om, vrida och vända, titta på vad det kan finnas för fördelar och nackdelar, så in på charlieochmattias@gmail.com och ställ era frågor där, så ska vi vidarebefordra dem och dessutom se till att de publicerar det här så att ni kan lyssna och vrida och vända och tänka. Bra komplement, tror jag. Ett intressant komplement för den som kanske huvudsak har saker som ligger på börsen. Vi har ju sett hur den har rört sig och hållit på. Så det kan vara intressant att ha en del som inte ligger på börsen. Så har i alla fall jag tänkt att man ska ha i lite olika korgar. Så här är i alla fall en tänkbar korg som vi tycker man kan gå in och titta på.
Får man vara lite självgod? Eller när jag, så fort jag är lite självgod, så säger alltid min dator till mig: är du hybris, färsan? Ja, det kanske jag har. Men får vi ge varandra en klapp på axeln att vi snart når 2 miljoner lyssningar?
Ja.
Är inte det rätt häftigt?
Det är ju coolt. 2 miljoner människor kan inte ha fel.
Nej,
det är inte 2 miljoner människor. Det kan ju vara någon som har lyssnat på flera avsnitt.
Ja, men ändå vi har alla fått 2 miljoner lyssningar. Och det tycker jag är ju... Ja, men visst är det kul. Grattis till oss. Och vad hade vi varit utan er lyssnare? Inte ett skit. Så det är ju egentligen er vi ska tacka. Så stort tack för att ni lyssnar. Och fortsätt att skicka in frågor.
Tack ut med våran... Ja, verkligen.
Ja. Och gärna är också kul när vi har ju fått så mycket tips på bra gäster av er. Så fortsätt gärna tyck till med det också. Och skicka dem då, som sagt, till charlieochmattias@gmail.com. Nu rullar vi, tycker jag.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Ja, vi är ju en podcast om ekonomi. Vi tar in olika experter, olika gäster. Men det är alltid jag, Charlie, och det är alltid du, Mattias.
Så är det.
Idag har vi en gammal trotjänare som gäst.
Gammal, du lät ju lite gammal trotjänare.
Nej, men alltså, så ja, det är sant, att det kanske har varit den som har varit med i flest avsnitt, förutom du och jag, i den här podden.
Definitivt.
Välkommen, Magnus Hjelmér från ICA-banken.
Tack, det är en ära att få vara här som vanligt.
Du har en kaffesymbol på tröjan idag.
Jajamensan, älskar kaffe.
Är det? Ja. Ja, man ser.
Och då kan du säkert massor om kaffe också.
Ja, det är ju ytterligare ett ämne som jag har.
Då har du läst på massor om kaffe och vad som är bra och dåligt.
Ja, visst, så ni. Och det gick så långt att jag tänkte jag skulle börja koppla pappa hos, jag bor i Gävle då, det finns ju ett rosteri där, kafferosteri. Så jag tänkte att jag skulle åka dit koppa, det innebär att man smakar av, kan man säga, kaffet, så kan man anmäla sig. Så. Men det, jag har ju hängt på YouTube och kollat på filmer när man tittar på de här portafilterna, det kaffet liksom, när man har tampat det då, packat ihop det, så gäller det att tampa rakt. För annars börjar det rinna ena kanten på det här liksom, på kaffet, och då får man inte ut lika mycket olja och smakämnen. Så det är viktigt att man tampar rätt liksom, på alla barister där ute. Vi vet att ni kan det här bra. Och som är rätt tryck så att det inte blir förpackat kaffet i. För då rinner det inte igenom och kan kaffet stanna lite för länge, och så får det med sig lite bäska oljor istället. Det är mycket oljorna som sätter smaken. Men då kan man titta på filmen hur kaffet liksom rinner i det här portafiltret. Och om man öppnar portafiltret så ser man så här, ja, vad bra tampat. Mm-hmm. Så nördig kan man.
Men kör du vanlig kaffebryggare hemma? Eller har du specialgrejer?
Nej, jag kör ju inget som är vanligt.
Nej, men låt han svara på frågan.
Jo. Jag kör med en bryggare.
Ja, men ingen van. Du har ju ändå googlat noga.
Eller? Ja, det har lagts några timmar på kaffeapparaten. Jag har faktiskt också en sån här kapselmaskin.
Men tycker du det stämmer? För jag har köpt nämligen en vi behöver inte hålla på släppa en massa varumärken här. Men jag har köpt en väldigt klassisk märke som ska vara de bästa, som ofta får bäst i test. Ja. Du börjar på M och slutar på Stär.
Ja.
Skönt att jag kan så lite om kaffe så jag vet på riktigt inte vad det är.
Nej, det är bra. Men
den, som bryggare nu?
Som bryggare, ja. Och så sa vi det här, och de är coola och de är snygga. Och jag gick på någon jävla, jag vet inte fan. Men då kände jag så här,
du
det är bra.
Feeling,
vi köper två, för att det var någon rea på just den där. Så jag köper två, en till stugan och en hem.
Admin.
Ja, nej då. Men då och sen tyckte jag inte att kaffet blev gott. Det var ju liksom den lilla detaljen att jag inte tyckte kaffet var särskilt gott. Jag köpte olika sorter, jag vet inte om jag köpte så många olika filter, men jag köpte olika kaffe.
Ja.
Till slut då i alla fall så insåg jag att de där stod så bra, så jag la ut dem båda på Blocket och fick blart av med dem på en gång.
De står så jättebra.
Ja. Och så köpte jag en annan sort som börjar på W och slutar på A. och då tyckte jag ju så här, det här det smakar ju mycket, mycket godare kaffet.
Ja. Men är det vanesaken att du ville att kaffet skulle smaka som tidigare smakat? Eller var det...
Ja, det där är ju oklart alltså. Uh-huh. Det där är oklart.
Det tror jag det är. Det är den där majonnäseffekten. Att de flesta människor tycker att majonnäs smakar äckligt för dem. Att de bara ätit skämd majonnäs. Alltså bara ätit majonnäs man blir dålig. För det är det man oftast får. Den blir lite så här sur på burk och grejer. Så när man gör färsk majonnäs så säger folk så här... Ah, var inte riktigt min grej.
Alltså, det skiljer ju mycket. Alltså, jag kan ju bara tänka på andra varumärken, på ketchup till exempel, om man ska jämföra Felix och Heinz och vilka som är vilka.
Ja, nu kunde vi säga hela varumärken.
Ja, för att det är så här, skit i det. Vi kan ju säga vilka varumärken vi vill. Jag bara menar att man vänjer sig ju, på tal om det. En dag så körde jag många år sedan bara Felix ketchup. Sen var det någon gång när jag fick för mig att Heinz var gott.
Ja.
Bytte vi, och sen så skulle jag prova med barnen, så hade de inte Heinz någon gång. Köpte en annan sort och bara, vad är det här? Det smakar ju inte klokt.
Nej.
Med ketchup och ketchup, tänker man. Men det är inte kanske en vanlig sak där också, som du säger.
Ja, men det kan vara så. Ja, men kaffe i varje fall. Jag hedrar mina kläder med ett litet kaffemärke.
Det tänkte jag nämligen på när jag lyssnade på det. Vi pratade om det här med faran för dig med att läsa på för mycket om någonting. Att det går mycket tid.
Just det.
Vad jag tänkt på också är att det nog kan gå mycket pengar. Därför att ju mer insatt man är i någonting, ju högre liksom, pristolerans har man. Om man inte vet något om kaffe som jag, då har man en presskanna från Ikea för 49 kronor. Ja. Och så köper man när det är två paket för en så att det finns till gästerna. Och så tar jag väl en kopp i veckan. Liksom, så här. It's not an issue. Och då liksom blir inga pengar. Men hade jag läst på, i vissa områden är jag ju påläst. Och då blir det ju liksom, helt plötsligt börjar åsikter. Det går inte så lång tid från tonåring upp till kostymåldern. Tills man börjar kolla på vad är det för tyg i den här kostymen eller den här slipsen. Liksom. Fram till det som är helt omedveten om det så kan man gå med hur mycket plast som helst. Tänk inte på det. Och lika glad för det.
Ja,
och sen så helt kört. Kan man inte tänka sig någonting annat?
Nej,
men du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar. Det stora problemet kan jag tycka är att man... jag upplever att jag har en väldigt öppen människosyn. Men man lägger ju plötsligt värderingar i varför andra människor väljer.
Som jag som har presskannat, tänker du så här,
det här är ju lite så här, hur vill man uppfattas som människa? Nu blir det väldigt djupa, gå från kaffe till hur vill man uppfattas? Men man kan ju faktiskt ställa sig frågan så här, hur vill jag uppfattas? Mm. Man kanske strävar efter bara, jag skiter i allt.
Mm.
Men skiter man inte i allt, då är det ju också lätt att hamna där. Mm. Att man väljer att göra research för att man vill ha det bästa. Och det är ju inte bara för hur man vill uppfattas. Men det är, finns ju människor här i världen som absolut inte kan tänka sig att köpa en Skoda. Mm. Av någon outgrundlig anledning. Medan andra säger, ja, och det är ju hur man vill uppfattas. Det är ju ingen fel på en Skoda, den rullar ju lika bra.
Men det är också
bra.
Fascinerande när man väl köper en bryggare eller ett, någon sak hem eller en bil eller någonting. Hur man då är så insnöad på det här. Och då, ja, man tittar hur andra gör. Ja, och så tittar man andra gör. Eller om man har köpt någon ny slips eller vad det nu kan vara då. Sen blir man så plötsligt, jaha, vad har han? Vad har hon? Jaha, ja. Jag har inte tänkt. Alltså hur man nördar in i vissa ämnen och fastnar i det.
Ja, ja.
Det jag har faktiskt en ny nördning som pågår.
Ja, vadå?
Och sen borderline börjar kosta pengar. Och apropå, så hade jag kollat på YouTube-klipp, sa du, med liksom kaffebryggar eller liksom hur man ska packa och sådana grejer. Så och jag har snubblat in för ungefär en månad sedan på en kanal, en amerikansk magiker, som öppnar puzzle boxes. Han köper från hela världen lådor som man inte förstår hur han ska öppna, och sen försöker han att öppna dem.
Vadå, vanliga kartonger?
Nej. Nej, alltså folk som med hantverksskicklighet kan ha gjort i trä någonting som
En sån, man,
den här hörnan, om man ruckar lite så lite, och vrider lite så, då trillar ut en sprint här, och den är magnetisk som gör att jag kan få bort en panel, ja, som gör att om jag snurrar den så öppnar den sida. Och så kan jag sitta, du vet, helt plötsligt har det gått 4 timmar när jag borde sova. När jag bara sitter på honom, ser honom sitta och öppna låda efter låda. Jag blir bara mer och mer fascinerad. Så jag tänker så att den där lådan vill jag ha. Så går jag ut på nätet, så bara, den kostar $6,000. Och då tänker man så här, fortfarande lite sugen.
Alltså, Charlie, alltså, säg inte någon mer gång till Magnus här att han är nördig och gråtar in i saker. Därför jag tror den största jävla nörden av alla.
En nörd är jag ju. Det är jag.
Ja, det är du. Ja. Men den största nörden, ja.
Men jag tyglar ju mina, jag går inte och köper, jag har inte köpt någon mystery box.
Det drar ju inte längre förstås.
Nej, han är på väg. Ja, han är från staterna.
Hörrni, nu ska vi återgå till
en gammal fin tradition. Som dopp i grytan och mellandagsrea och
allt annat
i bastubrad. Så ska vi nu ha frågor och svar med Magnus.
Frågor och svar med Magnus.
Kul!
Vi kör direkt. Ta gärna upp innebörden med att ha en kontantinsats på alla lån. Från bostad till bil och så vidare. Även vad som sker, helst i detalj, om förloppet vid en händelse som exemplet nedan. Och så kommer ett exempel här. Du köper ett hus med 100% lånade pengar. Du förlorar betalförmåga på grund av förlorat jobb och bostadens värde har sjunkit med 20%. Ponera att du inte hunnit betala av lånet med mer än max 5%. Du måste sälja huset men kan bara betala tillbaka 80% av lånet. Du har alltså typ 15% lån kvar men inget att sälja för att lösa det. Hoppas ni förstår. Bra podd, önskar mer detaljer angående vardagsekonomin och banktips.
Hälsningar Arturo i Sundbyberg.
Och den här tar vi med oss. Nej, men den här ska vi ta med oss, att vi ska försöka gå in mer i detaljer angående vardagsekonomin. Mm. Nu ska vi försöka ställa eller försöka svara på det här på ett enkelt sätt då. Och det är för övrigt Adam som har skickat in, och tack så mycket för det. Men jag vänder mig till Magnus då direkt. Vad är din, vad säger det här exemplet dig?
Ja, men det här är ju, tycker jag, ett bra exempel på vad som kan hända den dagen man kanske har belånat sig lite för högt och vi får en fastighetssmäll. Nu, det är ju möjligt att låna 100% av bostadens värde även om man ska in med kontantinsatsen. Då man får ju låna 85, är ju grundtesen.
Ja, just det, 85 är ju generellt där man får låna.
Ja,
så.
Precis. Mm. Sen kan man väl ta någon annan typ av liksom osäkert lån för resterande del om banken skulle tycka att det är en god idé. Så det går ju att fixa till. Men jag tänker så här att utmaningen blir ju att är man högt belånad och vi får en fastighetskris och priserna går ner, så kan det ju sluta med i praktiken, som exemplet här föreskriver, att jag sitter med mer lån än vad faktiskt värde på huset är. Och där har jag ju problem.
Mm.
Det är ju absolut. Och därav också kan jag tycka så här, det är alltid den ständiga frågan, upplever jag att man får säkert ni också, så här, ska jag amortera eller inte amortera? Och vad kan jag vinna på att amortera? Så här, det är väl ingen idé att amortera nu när räntan är så billig, kan man ju få. Men det kan också vara en viss trygghet att faktiskt känna att man har hamnat, att belåningsgraden är så pass låg att jag klarar ett prisfall.
För det finns ju en anledning till att bankerna inte lånar ut mer än 85%. För att man tänker att marknaden kan gå upp och ner, men sannolikt så ska den inte behöva gå ner mer än 15%.
Nej.
Även om den absolut kan göra det vid olika tillfällen. Liksom.
Just det. Visst är det så.
Är inte det här liksom den ekonomiska matematikens gamla klyscha, hävstångseffekten som vi pratar om här? Mm. Alltså att om jag bara handlar med mina egna pengar, jag lånar ingenting, och så går det ner 10%, ja då har jag 90% kvar. Men säg att jag handlar med 90% någon annans pengar, det vill säga jag lägger 10% kontant eller 90% av banken, och det går ner 10%, ja då är alla mina pengar slut. Mm. För det var så att säga, då är min del av affären borta. Å andra sidan, har jag lånat 90% och det går upp 10%, ja då har jag fördubblat mina pengar, för det var de 10% var det jag la in och det har blivit dubbelt så mycket.
Exakt.
Och har jag 100% utan belåning på, som jag äger själv, och det går upp 10%, ja då har jag bara tjänat 10% på de pengarna. Så att det är liksom, både möjligheterna och risken blir ju liksom förstorad av varje gång jag använder, liksom fyller på mitt kapital med någon annans kapital. Och det är väl det som man, i tider av ständig uppgång, då är det ju många människor som har fokus på hur mycket man tjänar på att skaffa sig dyra boenden. Därför att om det går upp så här många procent, så helt plötsligt så säger folk, nu har jag fått 1 miljon över. Och det beror ju på att de använde 75% bankens miljoner, ja, bara lite, precis, av sitt eget. Men i tider där vi är lite mer oklara av hur priserna ska utveckla sig, ja då får man ju säga att lika gynnsamt som det har varit att ha bo stort och ha mycket lån, lika ogynnsamt blir det ju då i den fasen. Man förlorar på gungorna, får man ta hem på karusellen eller vad det heter.
Ja. Nej, men det här tycker jag verkligen att jag ska inte säga att det är lite bortglömt, men det är ju ingen som pratar särskilt högt om det här. Eller att det här är en kan vara en potentiell risk. Eller, det är ganska, man belånar sig och man kör på. Liksom. Vi har aldrig varit så belånade som vi är nu, vilket jag tycker är, det kan vara ett problem åtminstone. Så sen är det så här, vad tror vi då om fastighetsmarknaden? För det är ju den stora frågan i det här. Det är klart att jag kan belåna mig. Jag skulle kunna belåna mig till 100% i min aktieportfölj om jag visste att värdet kommer att öka. Alltså, ni förstår, det är givetvis så är det ju så. Men den stora knäckfrågan blir ju snarare så här, kommer det att smälla på marknaden? För då får vi problem. Många där ute, ja, framförallt i storstäder.
Så fort du har lån så är inte risken att du förlorar allt du har, utan att du förlorar betydligt mer än allt du har.
Ja, men precis.
Det är väl det, och det tror jag många, som du säger, man tänker inte att det här är ett alternativ, men det har ju hänt förr. Och men just med boende är ju det läskiga här, att du har ju den här inlåsningseffekten, att du behöver någonstans att bo. Så att om man hamnar i den här, jag kan ju dra ett konkret exempel, att när jag jobbade som fastighetsmäklare för många år sedan, då avreglerade man räntesubventionerna för bostadsrättsföreningar. Det var nämligen så att det fanns en tid då nya bostadsrättsföreningar var det väl, när de bildades så fick man subventioner för räntekostnader från staten. Vilket gjorde att man hade ganska mycket lån och så sålde man de här. Och det var mycket så här bostadsrättsradhus var det som var mest drabbat. För då kanske man hade en förening som hade en massa lån, som man betalade 8000 i månaden till föreningen, och man hade köpt kanske bara 1 miljon betalat för radhuset. Men å andra sidan hade man den här kostnaden på 8000 i månaden. Så reglerade man av de här bidragen till föreningen, vilket gjorde att föreningen fick varje år högre och högre räntekostnader, fick höja avgifterna. Och då insåg man ganska fort att nu är avgiften här uppe på 15000 kronor i månaden. Inte 8, 15. Och då är plötsligt var det en rad familjer som var, vi har inte råd att betala detta. Nu får vi sälja radhuset och skaffa en lägenhet istället. Problemet är bara att det där radhuset som man hade köpt för 1 miljon var plötsligt bara värd 50 000. För vem vill betala mer än 50 000 för någonting som kostar 15 000 i månaden?
Nej.
Och då var det banken, får ju bara säga det rimliga då. Ja, om du har 100% belåning, då är det ju 950 000 som ni måste samla ihop nu då. Och ge till oss för att ni ska kunna sälja det. Samtidigt som ni betalar 15 000 i månaden.
Ja,
det var ju, per realitet var det ju då omöjligt, att sluta med att folk lämnade tillbaka sina lägenheter till föreningen eller radhusföreningen och säger så här, ni får ta det, jag går härifrån. Och förlorade sina pengar och han sitter fortfarande och betalar av på de skulderna. Så den risken är ju, det hände någonting som inte var någon konstig börskrasch, utan det var ganska förutsägbart att det hände, men ändå var det inte tillräckligt förutsägbart för att det var en rad människor som på riktigt fick
men där är också, jag har en kompis för många år sedan byggde ett hus och byggde som man gjorde in i stan. Man köpte på sig en vanlig villa, en standard liksom, med någon byggherre som, ja men så här vanligt, men byggde ute på landet i ett väldigt off-område. Men huset kostar lika mycket att bygga där som det kostar att bygga inne i stan. Och då tror jag att man kunde låna upp till 95%, vilket de gjorde. Och sen så visade det sig att när de hade varit, det varit dyrt, och sen så fick de för sig att vi ska nog flytta ifrån, men då kunde de inte sälja, för det var inte värt mer än 75% av vad de hade gett.
Nej.
Och banken säger att jag kan inte sälja. Då sitter man ju där, som han beskriver här. Så att det där är ju ingen bra situation. Vi ska summera det, så det finns ju en anledning till varför det är 85%. Det är
vi får ju mycket sådana frågor om hur man ska lura till sig mer belåning för att få komma in på bostadsmarknaden. Och vi får säga sådana tråkiga saker. Om banken säger nej, då kan det ju faktiskt vara så att man kan ha ganska goda grunder till att säga nej. Då är det väl kanske inte en trea du har råd med. Då får du nog dela rum med barnen eller ja, men det är inte så kul. Nej, det är inte så kul. Men det alternativet är inte heller så kul om det skiter sig. Och vi får väl ändå utgå ifrån att med jämna mellanrum kommer det skita sig. Liksom. Ja. Och det är de som är mest på marginalen som kommer drabbas hårdast.
Så är det verkligen. Och där vill jag också ta ett exempel. För det behöver inte heller vara in. Jag tycker ditt exempel, Charlie, är väldigt bra. Att det finns mekanismer som löser ut som inte handlar om en stor bostadskris. Eller fastighetskris där priserna går ner. Ett exempel som jag fick till mig här var ju att några byggde sig ett hus, sålde en lägenhet, byggde sig ett hus, färdigt, flyttat in, superbra. Nu har köparen av lägenheten stämt dem för att upplevelsen var att det man köpte var inte riktigt det man fick. Det var mer lyhört, och då är det ju så här, det är ganska basic saker då som riskerar. Och de är alltså stämda på 1 miljon kronor har man yrkat. Och skulle det här nu falla emot dem, så innebär det att de kommer inte kunna bo kvar i sitt nybyggda hus. Som står färdigt. Så det finns ju saker.
Och nybyggda hus kan man nästan utgå ifrån att man har betalt lite extra för att man fick välja kakel själv.
Ja.
Som inte nästa köpare kommer vara intresserad av att betala.
Precis.
Så det kan man nog utgå ifrån att det tar några år innan den har tjänat igen sitt värde. Liksom.
Men det är bra att du säger, Magnus, för det kan ju faktiskt dyka upp saker som man inte ens kan förutspå. Som inte behöver ha med marknaden att göra. Det kan dyka upp andra saker som man gör.
Skilsmässa, möjlighet att jobba utomlands. Nu kan hela familjen få chans att göra 2 år på liksom, utomlands. Här. Ja, men vi kommer inte från huset, för vi sitter med 95% belåning och marknaden är lite osäker. Vi vågar inte tacka ja. Liksom.
Och det är också en sån här sak. Livet händer. Vi måste ta med oss här. Livet händer. På tal om skilsmässa. En jättesimpel sak där man kanske har klivit in i ett boende. Man har budat på en lägenhet som man tycker så här, den här vill du verkligen ha mitt in i stan. Och det gick upp lite mer än man tänkte sig kanske.
Men man vann budgivningen.
Man har sitt fina. Och sen så gick partnern och gjorde en tokigt. Och då är det skilsmässa. Mm. Och då kanske man inte vill bo kvar. Eller kan bo kvar. Eller har råd att bo kvar. Så livet händer. Och det behöver finnas lite krockkudda för att det faktiskt gör så.
Så några 100% i lån, det är inte aktuellt. Tycker vi?
Nej, kan man väl säga. Farorna är ju, det finns ett värde av att kunna vakna upp på morgonen och veta att man har möjlighet att bo kvar även om marknaden förändrar sig 15%. Och det gör också att man kan fokusera på att bygga långsiktig finansiell rikedom istället för att behöva vakna upp och hela tiden sitta. Vi har ju gjort människor i Lyxfällan som sitter varje månad och försöker se vilket kort de ska låna till för att kunna betala av på barnens kläder. Alltså då får man ju, då går ju all energi åt till sitta och giddra med detaljerna istället för att lösa de egentliga problemen. Så,
Det har ju varit lite upp och ner, och börsen går ju upp och ner. Det har vi pratat om i tidigare saker. Och då är det en här som frågar så här, ska jag inte bara investera i guld? För det tycks ju bestå, skriver Adam.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, alltså ska man.
Ja, men hur kan man köpa guld? Hur går det till?
Ja, det kan man köpa på börsen. Finns det råvarufonder bland annat som man kan investera i. Och sen, ja, vad finns det mer, Charlie?
Jag tänker, Charlie, du har ju lite investerat. Du har till och med ägnat dig åt lite guld.
Ja, jag till och med fortfarande både köper och till och med hjälper andra att köpa. Så därför kändes det som om jag kanske inte ska svara rakt upp ner eftersom jag är lite part i målet.
Jo,
då.
Men det är det vi vill.
Men det går ju att köpa både guldtacker och silvertacker och guldmynt och silvermynt och ta hem och ha hemma. Problemet med det är att det ingår inte i hemförsäkringen. Och så att jag menar, om man tänker att det är en långsiktig investering, och det är det, så gäller det ju att man...
Vadå, så jag kan köpa en riktig guldtacka om jag bara har tillräckligt mycket
pengar? Då ska man förstå att det finns guldtackar som är storleken som lillfingernageln, som är 1 gram, upp till de här som Jönssonligan-filmen har, som är så här good delivery bars, som är 4,5 kilo och någonting sånt. Det kanske kostar 4 miljoner ungefär. Liksom.
Men jag kan köpa ändå typ en som är som en...
Alltså
jag kan välja då. Så att om jag vill säga, jag vill köpa en guldtacka för 50 papp, så kan jag köpa hem en guldtacka. Och hur är det med den här...
Men du kan också ha det lagrat, precis som man har ett bankfack, kan man ha liksom en värde depå där det lagras guld, och sen så kan du köpa och sälja och så flyttar de mot dig och håller på. Alltså så här, det finns sådana lösningar, men så att det går alldeles utmärkt. Frågan är vad poängen är. Och då ska jag säga den första poängen för mig då, varför jag gör det, det är att jag inte vill ha alla pengar på börsen. Det vill säga att om det är guldfonder och det är guld, liksom bolag och så vidare, då har de en tendens att följa med ner ganska ofta när börsen går ner. Medan som faktiskt guld är ju ett råvarupris liksom, och den har en tendens att röra sig tvärtom mot börsen. Så när börsen går ner, då har i alla fall historiskt har guld och silver en tendens att gå upp, och de går oftast upp mer än vad börsen går ner, vilket gör att jag kan ta en del av det som jag helt plötsligt har fått i värde gratis då, kan man säga, på guldet, och köpa aktier på börsen när det är rea. Och tvärtom, när det går från fasen på börsen, om jag har huvudet kallt, då kan jag ta en del av de vinster jag gjort där, flytta över dem i guld och silver som troligtvis är lite billigare då, och så får man den här, nu kommer en Stockholmsreferens här, lustiga huset trappan. Så när man ska upp i lusthuset på Gröna Lund, första liksom att det ena steget åker upp, då kliver man över på det och sen byter man till andra steget och sen så tar man sig upp för trappan den vägen. Om man bara har en sak, om man bara har aktier, index, ja då får man ju leva med att indexet går som det går. Så att det är ett sätt att göra en riskspridning
men
för
det,
mig.
Ja men precis, men det intressanta är ju egentligen, jag köper resonemanget och kan ju känna igen mig i det också, men varför väljer man just guld? För jag, frågan tycker jag är ju ställd på ett bra sätt. Så här. Guld är ju, finns en anledning, han har ju inte skrivit koppar eller kaffebönor. Ja,
man tänker
kan man
väl i sig också så här, guld är någonting med guld.
Guld och silver är väl det man tänker först.
Ja, eller, ja. Sånt, va? Ja. Det är väl så ja. Han menar. Han kanske i och för sig tänker koppar eller han kanske tänker råvaror.
Nej, men jag tror han tänker guld. Men jag tänkte, det var ute egentligen var ju effekten som, guld är ju lite unik råvara i den bemärkelsen att det bevarar värde väldigt, väldigt bra. Och att, precis som Charlie berättar, att går börsen ner så har man en tendens att flytta kapital eller investera i guld som är en stor säkerhet då, för det behåller sitt värde.
Ja, det är ju så, det som man kallar för inflationssäkring då, som inte något man pratar om, som inte haft så mycket inflation i Sverige, tänker man inte på det, men vi har ju målat att alla pengar ska förlora 2% i värde varje år, liksom inflationen. Och tittar man de senaste 100 åren så har en 100-lapp, så man kommer ihåg siffran rätt nu, förlorat 96% av sitt värde. Så 96 av de 100 kronorna, om du hade bara tagit en 100-lapp för 100 år sedan och lagt det i ett bankvärde, har de förlorat i köpkraft.
Men hur vet man att det faktiskt är? För jag är lite sådär, min
du kan ju kolla vad det kostade att köpa en tredjedelskostym för 100 år sedan. Så kan du prova att gå och köpa den nu, så ser du ju hur mycket dyrare, hur mycket mindre pengar
nu vill jag komma till själva materialet. Alltså om man nu ska köpa, hur kan man säkerställa att det faktiskt är guld? Går det att göra en enkel... Jag tänker så här, förr så var det så här när man köpte ringar. Jag har nämligen både moster och morbror jobbade på Statens provningsanstalt. Som flyttade från Stockholm till Borås för en jävla massa år sedan.
Förlåt, Statens
provningsanstalt. Och de satte ju den här kattfoten som man kallade för, den här stämpeln. Och de mätte allting som, när man köpte guld på marknaden, så var den liksom säkrat av en sån här liten stämpel.
Just det.
Och det där kommer jag ihåg när jag var liten, att jag fick någon sån här kod. Man fick läsa vad stämplarna betydde. Att den siffran betydde året och kvalitet. Och så var det här med karat då liksom. 24 karat trodde man det var renaste. Men hur säkerställer man sånt där? Finns det inte en, för mig låter det så här lite liksom... Fan, hur vet man? Jag skulle ju aldrig kunna, om jag köpte en guldtacka så skulle inte jag kunna avgöra om det var guld eller om det var tenn inuti.
Nej, precis. Och det är väl egentligen samma sak som om du går och köper en aktie. Hur vet du att det är en aktie i H&M du har fått och inte på ett värdelöst papper? Och
ja, men köper jag på börsen så tror jag ju ändå på
systemet. Men hur vet du att det är på systemet? Börsen?
Nej, men det tror jag ju då att jag köper via min bank.
Precis,
att det finns en säkerhet.
Så där har du svaret. Du köper via en betrodd källa som kan garantera att det är precis det är. Och det följer med dokumentation och det ligger lagrat på ett sätt som gör att ingen kan liksom påverka sådana saker. Så det är ju samma sak där. Det är klart att du inte...
Men det finns seriösa och oseriösa aktörer skulle du säga? Eller är det, ja, det är inte en fråga? Eller
det
liksom...
ska jag inte experta mig kring. Men det är klart att om de kommer fram till dig på en marknad i Marrakesh och säger det här är äkta saffran och det här är äkta guld, då är det väl klart att du kanske inte utgår från att det är 24% och bara säger vilken sweet deal jag gjorde på detta. Men om man provar att köpa saffran utomlands och tänkt så här, det var en bråkdel av priset, så kommer man hem, smakar lussebullarna, ingenting.
Nej, men jag tänker att det kan vara ungefär, jag som är intresserad av klockor till exempel.
Ja,
jag kan för dåligt för att jag själv, jag behöver att någon kontrollerar att det är att det inte är en fake eller att det är äkta.
Eller att du köper en via Bykovskis eller någonting som säger så här.
Ja, man tror ändå någonstans där att du har liksom.
Ja, det är ju,
men det är samma sak.
Det är ju samma sak där då. Och att det finns intyg och de ligger liksom vakuumförpackade, inplastade eller stämplade. Och det finns identitet var den kommer ifrån och när och hur. Liksom, exakt mycket.
Kul.
Så att,
jag tänker att en del guld, av Magnus? Valutareserven är ju guld.
Ja, det är ju en intressant sak till att börja med. Det här har ju varit staternas sätt att liksom ha något belägg för pengar liksom överhuvudtaget länge. Sen tog vi bort det där. Det var Nixon som som slutade fylla på med guld när han tryckte nya sedlar och sa, nu får ni bara lita på att om jag säger att det är värt så här mycket så är det värt så här mycket. Och de andra länderna var ju inte sena att följa med i det. Och så nu har vi ju otroligt mycket mer pengar i värde, digitala pengar, än vad det faktiskt någonsin kan peka på.
Men det ligger guldtackar inom källare.
Det hörs sägas att det är ingen president på många, många år som har åkt Fort Knox i USA och kollat efter hur mycket guld som finns där. Och att Donald Trump var en av de löften han hade, att han minns att han skulle åka dit och kolla hur mycket det var, men att han ändå inte har gjort det.
Nej, är det sant?
Ja, och det är väl just därför, om man ska vara lite konspiratorisk lagd, finns väl en poäng med att man inte vill åka efter och titta efter ifall den dåliga nyheten är att det fanns inte alls så mycket där som man skulle tycka att det ska finnas för att borga för någon typ av säkerhet för
det som störde mig, precis, det är bra. Det som störde mig var en gång när jag hade fått av så här, hade fått ut av mina föräldrar och så här, farmor och farfars gamla lite så här guld. Och sen så kände jag så här, shit, den här ringen måste jag värda, den här måste jag värda. Och sen så gick jag dit och skulle smälta ner den där och göra min egen ring av det, eller vad det var, om det var när vi skulle ha bröllopsringarna. Och så visste det sig att då var det inte mycket värt. Alltså, jag menar, så kilopriset i guld var inte... Jag trodde så här, titta, jag har massa fina smycken, det måste ju ha värt något. Sen när det var en klump så var det inte många gram. Då var det inte så mycket värt.
Här kan jag berätta, har jag tagit reda på medan vi har poddat här, att Riksbankens guld- och valutareserv är värd ungefär 500 miljarder svenska kronor. Det är ju mycket pengar. Ja, det ligger ett par tacker här också. Hos Ingves, kanske.
Ja, vad intressant. Har du något guld hemma, Magnus?
Nej.
Det vågar man inte svara på om man har något hemma.
Nej, men alltså, absolut
du...
ingenting
hemma. Nej, men du har inte ägnat dig åt guld, om vi säger så. Du är ju börskille. Och du har inte ägnat dig åt guld, förutom kanske i fonder då? Eller
nej,
så.
Nej, men precis. Nej. Jag är inte lika... Jag har inte hedgat, som man kan säga att Charlie kanske har gjort, eller dragit nytta av guldet. Men det så här... Det finns ju alltid investeringar som har lite motsatt effekt eller som man väljer att kliva till i lägen som är bättre än andra. Så, men guld är ju ett alternativ. Och uppenbarligen så tror ju till och med liksom staterna runt om att det här är...
Det är guld värt.
Ja, men det är guld värt, ja. Så det finns ju en...
Jag skulle säga så här, svaret på frågan varför skulle man göra det? Det är för att det är den tråkigaste investeringen du kan göra. Det kommer ligga där på botten och puttra och vara värt något och vara värt något och vara värt något och vara värt något. Det kommer aldrig göra några kvällstidningsrubriker om att guldet rusar eller att guldet faller handlöst, utan det kommer ligga tryggt där och ha råd att betala när ditt barn behöver börja på universitetet eller när du ska skilja dig. Men det, så att, och för mitt, i mitt fall är det ju, om man ska använda en metafor, så är det ballasten i botten på båten som gör att jag kan ha ett stort segel, det vill säga att jag kan unna mig lite vidlyftigare onoterade bolag och en del entreprenörsprojekt, för jag vet att guldet ligger där i botten och gör att vi har råd att bo kvar i alla fall. Det är mer så jag ser det faktiskt.
Härligt.
Och Charlie har inte heller något guld hemma.
Inte hemma.
Mm. Jag skulle vilja ha en sån här fet guldtacka hemma, men jag bara insåg nu när du sa vad det värt att jag skulle aldrig ha råd att köpa den. Men det hade varit coolt att säga.
Dessutom är det väldigt svårt att lyfta.
Ja. Så här, jag bara ligger... Jag vet inte. Det är nog för att man har läst Kalanka när man var liten.
Jag tror att du måste ha mest guld hemma av oss allihopa med alla guldklockor.
Nej, jag har ingenting hemma heller.
Du har lagt dem på andra ställen.
Lagt dem i banken. Så är det. Men nu byter vi radikalt ämne. Nu kommer det en fråga här från Kristoffer. Om ni inte vill bli allt för politiska i podden kan jag förstå. Men det hade varit intressant och kul att få höra er diskutera medborgarlön. Om ni tycker det är en bra lösning, om det går att genomföra eller om det finns en alternativ lösning på en framtida brist på arbeten. Ställde en fråga också om att hyra eller köpa hus förra året. Efter att jag bott ett halvår i husvagn lyckades jag nu köpa en lägenhet.
Grattis.
Det är stort.
Grattis.
Ja, verkligen stort grattis. Ja. Men medborgarlön är inte sådär, jag kan inte så mycket om det, men det bygger ju på, har ni någon reflektion direkt på det?
Jag kan killgissa lite, jag är så här dåligt insatt men ändå insatt då. Men vi kan väl låta experten börja.
Nej, men kör du, du var på gång.
Jag hörde att ingen riktigt vill ta det, för ingen är super inne på medborgarlöner. Men...
Jag tycker att det är en liten konstig tanke att vi ska att värde behöver skapas på något sätt. Jag tycker att medborgarlön bygger på någon idé att det är någon annan som ska skapa det värdet än man själv. Och jag kan se problem i förlängningen med det. Jag förstår rent matematiskt att det kan funka, men jag är ju ganska marknadstroende. Att om människor hade mer fokus på att bidra med värdet i andra så skulle samhället må bättre. Och jag tror att det snarare handlar om att göra ett samhället rättvisare genom att titta på vad vi tillskriver värde, än att säga låt alla få lika mycket pengar i basen i botten och sen får vi se om någon har lust att gå till jobbet eller inte.
Liksom. Mm. Men är det inte ändå rimligt att man har väl ändå rätt som människa att ha en slags grund eller en basinkomst?
Jag menar, jo, det
vi kan
man
alla
tycka.
Råka ut för saker och ting och ha olika förutsättningar.
Men rätt från vem? Vem ska du utkräva den rätten ifrån?
Ja, från vårt land.
Från Gud. Men vad är ett land? Det är ju vi.
Ja.
Det är ju bara vi. Så om vi alla har rätt att kräva något men vi har ingen skyldighet att lägga in något, då skulle jag säga så här, vad är hållbarheten i det systemet? Då får man ju bara lita på att de som kräver sin rätt i ena ändan och att de andra ska betala då i andra ändan. Och då får vi hoppas att de gör det.
Fast jag gör ju gärna det. Jag betalar ju
gärna det är klart.
Skatt.
Du och jag betalar ju mer skatt.
Nej, men alltså jag betalar gärna för alltså, vi har ju alla olika förutsättningar. Ja. Jag tycker det är alldeles rimligt. Sen var den här basinkomsten eller det som kallas för medborgarlön då skulle ligga på eller vad man har för rätt. Ja, det här är ju en tuff
fråga. Ja, men det är en tuff nöt att knäcka. Jag vet inte, har vi några exempel på när det har funkat eller inte funkat? Jag har lite dålig koll på någon som känner till något, nej.
Sovjet, Östtyskland, Kuba.
Oh, det låter bra.
Nordkorea, det är väl sådana länder som det har funkat skitbra i att köra de här modellerna.
Förlåt,
nu var jag lite ironisk.
Ja, nu var det lite ironisk. Mm. Ja.
Nej, men, och
det finns tydligen, enligt Wikipedia så finns det en akademisk diskussion om förslaget och fem av mottagarna av Sveriges Riksbankspris ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har uttalat stöd för idén. Det vill säga att man alla ska ha då en slags grundtrygghet helt enkelt. Det vill säga att man ska ha en basinkomst.
Ja. Nu kanske jag svär i kyrkan här, men i jämförelse med stor del av världen skulle jag säga att vi ändå i hög utsträckning har redan en stor grundtrygghet i Sverige. Mm. Det får man ändå säga att i jämförelse med många andra ställen så har vi kommit ganska långt, även om man kan ha åsikter om att saker monteras upp och monteras ner av olika politiska beslut. Men många människor har ju ändå vaknar upp i Sverige och inte behöver vara oroliga om de kommer överleva eller inte. Sen kanske man inte kommer behöva ha det jobbet man drömmer om och man kanske inte kan få det boendet man vill och man kan ha tuffa perioder. Men är man född i Sverige så har man ju ändå en hög grundtrygghet jämfört med många, många andra länder. När jag träffar amerikaner och pratar om sådana saker då frågar de om vi står till vänster till höger så säger man så vad helst ni hittar på så är vi till vänster om vad ni hittar på i alla fall alla.
Typ. Men en fråga för mig som har delat om man nu ska prata lite, gå in lite politiskt så det jag är kluven det är ju till exempel med friskolor. Ska en skola vara vinstdrivande? Där kan jag stå tvärt emot på båda sidorna om man nu ska titta rent politiskt. För jag kan tycka att vad fan, det som händer med de här skolorna är ju att det ändå går på någon form av betygssystem och att det blir en elitmöjlighet så att folk inte har samma chans till utbildning. Det kan jag verkligen tycka. Och att det ska vara en vinst i en skola. Jag är väldigt delad i det.
Jag kan
å ena sidan tycka att det så ska det inte vara, men å andra sidan har jag själv haft mina barn, eller i alla fall sonen då, som har gått i friskola. Och har gått på en skola som han kom in på tack vare att han hade fina betyg. Och jag är delad i vad jag tycker där faktiskt.
Där har jag en åsikt därför att jag tycker den här om vinstfrågan tycker jag är exempel på där man lyckas shanghaja debatten från det som egentligen är viktigt. Det som är viktigt är ju inte om vi har vinster eller inte vinster i skolan, tycker jag. Det är inte viktigt om vi har vinster eller inte vinster i välfärden med våra gamla, i vård och omsorg. Det är inte det som är viktigt. Det som är viktigt är, får vi kvalitet för de pengarna eller inte? Yeah. Ja, mig spelar det ingen roll om det är något bolag som tjänar pengar på att ta hand om mina föräldrar när de blir gamla. Det som spelar roll är, blir de ordentligt omhändertagna oavsett om det är landstinget som gör eller en privat initiativ.
Självklart håller jag med om det.
Men, diskussionen handlar hela tiden. Nej, därför alltså,
att,
nej,
man har ju men sett exempel på de som vill göra vinster på där man får x antal kronor
precis,
per elev.
Precis.
Och sen så ser man till att köpa, man behöver inte ha de här allra fräschaste datorerna eller man tummar på saker.
Mm. Och det kan ju bli stora problem. Men jag råkar vara uppfödd i kommunalskola i förorten där vi faktiskt var så att vi ett och ett halvt år inte hade en svart tavla för den var trasig tvärs över. Det fanns inget sånt. Vi hade inte läraböcker, det var stensiler. Vi hade inte riktiga lärare. Vi hade någon vikarie eller knappt någon fritidspedagog. Och det var inte därför att man ville göra så mycket vinster utan det var den kommunala verksamheten. Så om den är kommunal eller privat är ingen garanti för att den håller kvalitet. Och det tycker jag är intressantare att säga att vi måste bli bättre på att kräva kvalitet för våra skattepengar oavsett om det går till kommun, landsting eller privat. Det skulle inte vara så stor fråga med vinster i välfärden om vi hade en bättre beställarkompetens och såg till att vi betalar bara för det vi verkligen vill ha. Mm. Jag tycker skolsystemet är konstigt. Varför betalar vi med skattemedel för att folk får plugga precis vad de vill? Så har vi liksom 40 000 idéhistorier och arkeologer, men vi har bara 12 läkare. Förlåt, är det inte läkare vi behöver? Hur många tjänster finns det som idéhistorier?
Nu känner jag att det är ett frågesvarprogram, så vi kommer inte komma. Magnus, har du något slutord i den här?
Nej, men jag börjar med medborgarlönen så håller jag med. Det är en svår, det är en svår fråga, och det, i grund och botten så blir det väldigt politiskt. Och det handlar ju om rätt förutsättningar för alla. Och då är frågan om medborgarlönen är lösningen på det eller inte.
Jag kommer ihåg att vi är tre vita män, väldigt privilegierade och har liksom väldigt bra förutsättningar också.
Ja, men precis. Absolut. Men jag, det där tycker jag är en klurig. Däremot så vill jag hålla med Charlie i den här frågan. Det är så tråkigt att jag alltid ska hålla med Charlie. När ska vi tycka olika? Liksom?
Håller inte med dig om att det är tråkigt.
Nej. Nej, men så här, det är ju kvaliteten som så här, jag har inte heller något problem med att någon tjänar pengar på, utan jag skulle vilja vända på det så här, kvalitetsmåttet, så här, man borde få tjäna mer pengar om man kan leverera högre kvalitet, det vill säga så här, sker en förflyttning, det vill säga levererar vi bättre vård eller bättre skolresultat, så borde man ju kunna tjäna mer pengar. Alltså, det är ju det som borde vara.
Men ser ni inte risken
på
då att det kan vara så att vi kan hålla skitbra om vi dessutom får ta ut 100 000 extra av elev, vilket det skulle finnas jättemånga som skulle anmäla sina barn för det. Att så här, okej, det kostar förutom det här vanliga skolpengen som vi kommer få, så får ni skjuta till 100 000 till per termin. Mm. Så ska vi nog se till jävlar att det blir kvalitet.
Mm. Fast då har du bytt fråga. För att än så länge när vi pratar om vinster i skolan, så pratar man ju om man gör vinst eller inte på den skolpengen som är lika för alla och så vidare.
Ja,
så
att jag menar, vart går gränsen? Jag vet inte.
Ja, men det finns ju privatskolor redan. Alltså Lundsberg har funnits i många år.
Ja, fast Lundsberg, då betalar du för login. Du betalar inte, där kostar det x antal 100 000, ett par hundra kan jag gissa.
Precis,
same. Ja, men det är ju för boendet.
Okej. Okay.
De som bor i Lundsberg som inte är inskrivna där, säger de. Mm. Eller så det är så okay.
Det är så det är. Men jag tänker också så här, det rör sig ju inte bara om, jag menar, kommer upp på universitetsnivå exempelvis, det är ju en urvalsprocess att bli antagen till Handelshögskolan, där man går på, kan vara allt ifrån liksom personliga referenser till studieresultat, och det blir ju också en fråga i sig då som är viktig. Så här, ska inte alla ha egentligen rätt förutsättningar eller samma förutsättningar att läsa den utbildningen, eller ska det stå liksom vissa?
Men vi får säga så här, Kristoffer, intressant. Det här går ju igång. Sånt här berör ju en, det kan man konstatera.
Det kanske det är du, Kristoffer, som ska komma hit och berätta din åsikt.
Ja, och det kanske är så att vi ska göra ett eget avsnitt om den här frågan. Det finns ju mycket. Kanske blir det lite politiker. Då kan vi ha
vi provat förr. De brukar inte våga komma bara.
Nej, vi har haft några som har vågat, men vi får se. Då kommer en fråga som jag tyckte var ganska kul. Hej, jag har lyssnat på er podd ett tag nu och bidrar med mycket. Och ni bidrar med mycket nyttig information. Tack för det, Anton. Jag tycker ni borde ta upp hur mycket ni faktiskt tjänar på denna podd. Var kommer pengarna ifrån? Varierar intäkterna beroende på hur många som lyssnar på ett avsnitt? Vad gör ni med dessa pengar? Vad kostar det att ha en podcast? Vad är det som kostar? Är det mycket eller lite arbete i relation till hur mycket pengar podcasten drar in?
Och då menar du att jag inte ska svara, utan Magnus ska svara?
Nej, jag tänker att du kan ta ett kort svar på det.
Ja, men du, kan inte du?
Jo. Ja. Det kan jag göra.
Nej, men så här är det ju. Dessutom ekonomiansvarig för vårt poddprojekt.
Ja, precis. Nej, men så här är det. Vi har ju sponsorer. Hoppas av sponsorer, det har vi inte alltid haft. Nu har vi varit lite sponsorlösa ett tag. Vi får in våra, vi har ingenting för hur många som lyssnar eller inte. Det finns de som säljer sina sponsorer på antalet klick, antalet lyssnare.
Då har man ofta insprängda annonser och grejer i podden.
Ja, precis. Mm. Så att ju mer klick man har, ju mer tjänar man. Så har inte vi, utan de sponsorerna vi har haft, de har valt att betala en summa per avsnitt. Och så har vi dem under en kort period. Och dealen är ju då att vi byter en tjänst. Vi berättar om den här sponsorn, vad det är för typ av sponsor och vad de kan bidra med. Och mot det så får vi då en peng. Det som kostar oss, och det har ju varit varierat beroende på men vilken sponsor man har och sådär. Sen, det som kostar är ju att det kostar några hundralappar i månaden och ha den här tjänsten som vi har.
Som gör att man kan ladda upp.
Som gör att man kan ladda upp. Och vi har valt en tjänst som heter Libsyn. Där alla människor bara kan ta ett abonnemang och lägga upp. Jag tror att det är någon hundralapp i månaden.
Det får man ändå säga, det är den lilla kostnaden.
Den lilla kostnaden. Mm. Sen har vi en kille som heter Oskar, tack Oskar, som klipper våran podd.
Och det är ju ett ganska stort jobb. Mm. Man behöver lyssna flera gånger och klippa bort och fixa ljudvolymer. Precis. Grejer, så att det är inget man gör på en kvart.
Nej, och lägger till våran fina jingle som ni snart kommer föra när det är klart. Men det är ju heller inte någon stor kostnad egentligen. Alltså, det är klart att han måste få betalt för det han gör.
Så sen har vi studiotid.
Sen har vi studiotid där vi hyr in oss på en liten poddstudio. Som råkar vara ditt kontor där man kan köra ganska enkla grejer. Charlie, det är ju inte någon stor utrustning.
Nej.
Någon tusenlapp så är man igång.
Precis.
Så att jag skulle säga, kan man klippa själv, vilket inte är svårt, så kan ju alla starta en podd. Och det behöver inte kosta mer än någon hundring i månaden. Knappt det faktiskt.
Men svaret så här, vi lever ju inte på podden.
Nej, det gör vi verkligen inte.
Tittar vi totalt sett över den här tiden vi har poddat de här 3 åren så har vi ju inte, vi har inte behövt betala för att ha podden utan vi har fått betalt för att göra den.
Mm.
Och tittar man på timpriset, om man pratar timpriset när vi sitter och pratar som vi pratar idag, så skulle man säga att vi har haft ett bra timpris. Vi tjänar mer än vad en normal människa gör på ett jobb. Men lägger man ihop alla timmar.
Per timme, ja.
Ja, men precis, per timme. Ja. Men om man jämför, lägger ihop alla de timmar när vi pratar om, får tag på gäster, diskuterar ämnen, jagar, diskuterar med nya sponsorer, diskuterar hur vi ska utveckla med klippningen. Ja, om man lägger ihop alla de timmarna, då är vi nog nere på en ganska normal knegarlön för de timmarna. Mm. Å andra sidan är det ju så att vi har ju då tillbaks till vad vi sa från början. Vi tycker det här jobbet är så kul, så att ska man välja ett jobb och tjäna pengar på, är det ju bra att ha att man ändå tycker det är roligt. Och så för oss är det ju kärt besvär att lägga de här timmarna, så att vi tycker ändå att den affären går ihop både ekonomiskt och emotionellt.
Ja, och framförallt emotionellt. Så att det är ju därför vi gör i grunden. Man kan helt enkelt inte tro att man kan starta en podd och tro att man kan leva på den från dag ett. Då skulle du komma upp på väldigt stora siffror.
Nej, men man kan väl också säga det, du som är insatt i branschen från andra håll. Det kan till och med uttrycka och säga så att det är nog väldigt få människor. De kan vi nog, skulle man nog kunna räkna och använda båda händernas fingrar i Sverige som på riktigt kan leva på sin podd.
Mm.
Det är nog inte fler än 10 personer i Sverige som klarar det. Andra människor har det som ett sätt att bygga varumärke eller få en extra inkomst.
Ja, det är lite som YouTube-kanalen. Och självklart, normalt sett spelar det en roll hur många klick och lyssnare man har.
Mm.
Nu har ju vi ett varumärke sedan tidigare som gör att vi får en sponsor även om inte vi har extremt mycket lyssningar. Vi har, kan ju avslöja att vi har klart mycket mindre lyssningar än Alex och Sigge till exempel.
Å andra sidan är vi väldigt, 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 väldigt mycket noggrannare med vad vi väljer för samarbetspartner eftersom om vi säger att någonting är bra så behöver vi stå för det på ett annat sätt om någon kändis håller upp en kexchoklad och säger så här, den här är jättegod liksom.
Mm. Mm. Nej, men vi vill inte, med risk för att ta pretentiösa, men vi är väldigt noga med, ska vi ha en sponsor så måste det vara någon som är seriös. Så enkelt är det. Ja, men det är alltid kul att få frågan, även om vi inte kan säga exakt vad vi drar in, därför att det är så olika från månad till månad.
Just det.
Också. Men det är klart värt det, och framförallt emotionellt, och det tänker jag alla som vill starta en podd. Många tycker att det finns så mycket poddar, men hittar man rätt ämne och rätt intresse så fan som det kan hända grejer. Lyssna om inte annat på Petter Pilot-avsnitten, Mentor Pilot Petter som har varit här, som startade en YouTube-kanal. Han satte upp sin iPhone och hade från början 3 stycken prenumeranter, varav jag och hans fru var 2 av dem. Och så var det en annan kompis. Nu har han 571 000 prenumeranter och lever gott på sin YouTube-kanal. Så att, vad fan han kör.
Ja, absolut. Så länge man gör något man tycker är kul så man kan se sig själv göra det i 3 år oavsett om man får betalt eller inte.
Precis.
Nu får det vara nog med frågor för idag. Avslutningsvis, vilken är den bästa kaffemaskinen att ha, Magnus?
Ja, men
du skulle nämna ett varumärke här, helt osponsrat.
Helt osponsrat. Ja, nu pratar jag inte nörd, nu pratar jag kokkaffe då.
Mm-hmm.
Men inte nördkaffet. Men alltså, jag tycker att Mocha Master som...
Och det roliga var att vi nu köpte faktiskt en ny, för den i torpet sen som vi återanvände en gammal.
Ja.
Den nya vi köpte var en Mocha Master där vi har en termos. För det är så härligt i torpet att ha en termosfunktion.
Ja.
Där kaffet åker ner, för vi går upp olika tider. Malen är alltid uppe 2 timmar före mig. Och då, ja men så här, och även om man har, det är så härligt att ha en termos.
Och man kan gå och skvätta lite hela tiden.
Ja, så kan man gå och det, där, då köpte vi den och varit skitnöjda med smaken. Ja. Plötsligt så bara Mocha Master en jättegod smak.
Det är också olika tider, så jag kokar alltid tevatten. Andrea kokar alltid till att hon går upp först på morgonen och sen så tar hon en kopp innan hon går och sen fryser hon in resten av tevattnet med mig så jag bara kan värma på den när jag kommer upp sen till. Okej, hörni, tack så mycket för idag.
Hörni,
tack för god match.
Ja. Tack.
Fortsätt
tack.
Skicka in era frågor.
Ja. Ja. Charlie och Mattias at gmail.com. Gmail kan man lika gärna säga.
Nej, kan du inte säga.
Kan man säga Gmail?
Gmail, det låter ju så.
Jaha, ja.
Gmail tycker jag.
Charlie och Mattias at gmail.com.
Man ska inte säga kanelbull istället för att då.
Jo, vi kan säga att.
Vill jag grilla?
Vad fan, nu drar vi på av grabbar.
Ja.
Ja, härligt.
Vink, vink.
Vink, vink.